ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Hallå och välkomna till det här nystartspilotprogrammet av Slottspodd som sänds ifrån Slottsskogsobservatoriet i Göteborg. Och vi som sitter i studion idag, det är jag som heter Emanuel Blume och det är
Gunnar Sparron
och det är
Katja Lindblom.
Vi kommer att ge er lite rymdnyheter och annat på rymdtemat. Och de nyheter vi kommer ta upp idag, det är: vad hände egentligen med den sabeltandade tigern? Svensk sopspaning i rymden. Jupiters röda fläck vägrar att försvinna. Stor fet smäll i Ryssland, del 1. Och tuffare krav på jordlika planeter. Välkommen till Slottspodd. Då sitter vi här igen, hörni. Det var inte igår, kan jag säga.
Nej,
tyvärr.
Det var faktiskt, när var det senaste avsnittet var? Var det 2012 eller var det 2000?
Ja, det var...
Vintern 2011, tror jag.
Ja, det var inte förra året.
Nej. Så det är med spänning som vi har satt oss här igen på observatoriet och ser vad vi ska kunna få ihop den här gången. Det är ett pilotavsnitt, kan man säga. Det har hänt en del saker för oss och här på observatoriet och på andra plan, men vi kunde helt enkelt inte hålla oss härifrån egentligen, så att vi gör den här testen nu.
Mm. Så nu, om ni tycker att det faktiskt är ett väldigt trevligt program, så får ni gärna höra av er och säga så, lite önskningar vad ni vill lyssna på framöver.
Ja, precis. Och så får ni ursäkta oss om vi verkar lite förvirrade här, för att det är ett tag sedan vi satt i den här studion sist. Katja, vad har du gjort all den här tiden då?
Ska jag redogöra för exakt allting? Jag kan väl dra det senaste året i alla fall, så jag har bland annat varit och härjat på stadsplanetariet i Moskva. Jag jobbat där några månader. Så.
Trevligt.
Jajamensan.
Vad gör man när man härjar på stadsplanetariet i Moskva?
För min del ungefär samma saker som jag har gjort här på Slottsskogsobservatoriet. Jag har hållit visningar och lektioner till och med för skolklasser, fast då på ryska och inte på svenska.
Spännande.
Jajamensan, spännande och lite grann komplicerat. Och de har ju en fin observatoriepark, men den verksamheten skiljer sig väldigt markant från vår verksamhet här, för att de har nämligen lagt upp det så här att alla observationer måste ske dagtid.
Okay.
För att ryssarna vill inte ut om kvällar och nätter för att beskåda stjärnhimlen, inte i Moskva i alla fall, tydligen. Så det man observerar från planetariet i Moskva, det är solen. Det är den stjärnan man observerar en gång om året, och det är dagarna innan de stänger observatoriet för säsongen, det vill säga slutet av september, så har de någon motsvarighet till astronomins dag och natt. Mm-hmm. Och då har de öppet även kvällstid, till ganska sent faktiskt.
Mm.
Och då kan man få komma och studera de mer intressanta aspekterna av himlen, om man säger så.
Det låter som en myt, nästan en legend. Det här liksom, en gång varje år, då kommer Moskvaborna till.
Det är nästan så. Jag frågade deras observatorieansvariga där om varför har ni inte öppet på vintern, där det finns en mer intressant stjärnhimmel, och varför inte på kvällarna. Han motiverade att på vintern blir det för kallt och då vill inte folk gå ut och frysa. Okej, kan jag tänka mig på ett ställe där temperaturerna kan bli så låga som minus 40 grader. Men det är ju ändå ganska sällsynt att det blir så kallt. Och den förklaringen känns lite dålig.
Ja, det är spännande faktiskt. Ja. Ja, underligt.
Antagligen så hörde jag väl till sanningen snarare att personalen kanske inte vill jobba kväll helt enkelt, och att de inte har möjlighet att hålla hela planetariet och observatorieparken öppet så pass länge för att de öppnar trots allt för allmänheten klockan 9-10 på morgonen.
Ja, okej. Okay. Sådana saker kanske ska ha.
Fast det gör ju nästan vi också nu för tiden. I alla fall vissa dagar i veckan.
Ja, precis.
Fast för skolklasser då i och för sig de bokat, men det är ändå aktiviteten.
Ja, jag vet inte, vi är tuffare här helt enkelt.
Får vi höra något prov på ryska förresten? Vad heter Jupiters röda fläck på ryska?
Krasnaya tochka Jupitera.
Krasnaya korska Jupitera. Torska Jupitera. Och jag hoppas, nu förlorar vi de två ryska lyssnarna vi hade. Okej, okay, Gunnar då, vad har du haft för det sista?
Ja, jag har ju varit väldigt aktiv här på observatoriet kan man ju säga. För jag har ju faktiskt, vi har ju äntligen lyckats införa att observatoriet har en föreståndartjänst. Det är i och för sig nu sista halvåret, men vi har ändå liksom jobbat mot det målet rätt länge här nu. Så att vi har väl hållit verksamheten, och vi har försökt hjälpa till att hålla verksamheten ovanför vattenytan. Och nu ska vi säga att den flyter rätt bra. Som i alla fall en halvtorr kork ungefär.
En halvtorr kork, det var en ny liknelse.
Ja, nej, men alltså det, vi har liksom, vi har så vi klarar oss att hålla igång stabilt i alla fall. Mm. Så. Men sen har det hänt en hel del på min front också nu, för precis lagom tills jag nu äntligen fått min tjänst här efter ungefär 10 års arbete, så tänker jag överge stan lite grann faktiskt här. För att jag, man kan säga, det började i den enda att jag skulle köpa en liten trevlig astrokamera på en firma. Och så stod det där, vi söker personal. Och det är klart, det lät ju lite spännande då. Så jag har faktiskt övergivit Naturhistoriska museet och jag har tjänat huvuddelen av mina pengar. Och nu har jag flyttat till Skara och Astro Sweden. Så att jag kommer väl fortsätta vara med på Slottsbord, hoppas jag. För jag är sugen på det här. Jag tycker det är jätteroligt. Men kanske mer representera Mariestads astronomiska klubb.
Ja, förstå.
Observatoriet Slottsskogen längre då.
Då blir det här ett mer geografiskt utspritt samarbete kan man säga.
Ja, precis. Ja.
Det är spännande. Det är mycket som vi ser var det hamnar på plats så att säga i den här,
ja, vi
det här
lilla nu.
Pilotavsnittet så att säga.
Mm. Emanuel då?
Jo, jag har, det har hänt mycket på min front också. Tyvärr inte så mycket på astronomiska planet. Jag har jobbat med såna här världsliga ting, eller vad säger jag, med såna här jordiska saker. Ganska mycket och fått heltidstjänster och halvtidstjänster och bytt tjänster och fram och tillbaka och sådär. Så att det har varit mycket rent av jobb liksom för min del så.
Jag hörde någonstans att du spelade in en skiva också. Det var då det började, det blir lite kämpigt.
Ja, precis.
Du har ju dratt en bra del av arbetet här genom att hjälpa till att klippa alltihopa. Mm.
Ja, bland annat så. Och det har varit mycket andra. Så, vid sidan om alla det här växande jobbmängderna så har jag hittat en massa andra saker som är roliga. Jag har spelat mycket teater och spelat in den här skivan som jag gav ut då förra året. Och
just det, vad heter den?
Den heter Inte riktigt än.
Mm. Och så åker du omkring och håller spelningar också.
Ja, jag är så här lite för, tycker att lite för det är lite för många saker för mitt eget bästa som jag tycker är roligt helt enkelt så.
Oh, och det känner vi igen.
Ja.
Det är en lätt fänga, det är en lätt fälla och hamna i. Och sen så fick jag för mig, jag blev, min tjänst gick ut under 3 månader förra året. Och under de 3 månaderna så skrev jag faktiskt en utkast till en roman. En science fiction-roman.
Kul.
Som jag kanske, om jag har tur, återkommer till att skriva färdigt någon gång. Men den är färdigskriven, men den måste redigeras först. Så att det är en liten inblick av vad som hänt på våra 3 fronter här. Men nu hörni, vad säger ni? Ska vi börja gå på vad som håller på att hända i den astronomiska världen nu?
Absolut.
Har du lust att börja, Gunnar?
Ja. Det är ju så här att vi hade ju den trevliga titeln här. Vad hände egentligen med sabeltandade tigern? Och den titeln ger lite överblick över vad det hela handlar om. För att man kan säga, alla känner ju till att det har funnits istid. Ofta pratar man om istiden, vilket är ganska dåligt, för det har faktiskt varit, vad är det, 12-13 istider eller något sådär.
Det beror lite på hur man räknar, hur stora de ska vara för att räknas och sådär. Liksom.
Ja, men vi har ändå en regelbunden istidsåterkom, att istiden har återkommit med ungefär lite storleksordningen 100 000 års mellanrum. Så att vi har haft en väldigt tydlig struktur med istider under 2 miljoner år, och dessförinnan fanns det faktiskt inte istider, så istider är ett lite nytt påfund. Men däremot, sista istiden, den började försvinna då för 13 000 år sedan ungefär. Då började det bli varmare och det var en ganska plötslig process. Det är med istiden när de tar slut. Det blir kallare och kallare och kallare när det är istid. Men sen så är det ganska tvärvändning, det slår om och så helt plötsligt så börjar det bli varmare då.
Men så... Det är spännande för att det beror väl på de här, inte i Milankovic-cyklerna, men det är någon, någon av de jordvobblingscyklerna som styr det där, är det inte så?
Jo, precis. Och det är ju det som börjar göra att det blir långsamt svalare, kan man säga. Och för den övergången, det tar ganska lång tid att kyla ner en planet. Jag menar, det är framförallt jorden som har så fruktansvärt mycket vatten. Men sen när det väl börjar då så binds det upp mer och mer vatten och egentligen istid, inte himla kallt egentligen. Normal istid kanske 6 grader kallare än vad vi har idag i snitt. Men det räcker ju för att sommaren inte ska bli tillräckligt varm för att smälta av förra årets snö. Och ju mindre som smälts av och den, desto vitare blir jorden och helt plötsligt har man då en istid. Men vad som är intressant nu, eller det som jag tänkte tala om, är vad som hände när istiden började ta slut. Så slog det helt plötsligt om för 12 800 år sedan. En sak som man pratade en hel del om, som diskuteras, det är att man i Nordamerika hade en ganska avancerad kultur som var jätteduktiga jägare och så här, som var i full gång vid den tiden, men som helt plötsligt dog ut. Man funderar på, dog de ut för att de stora villebråden tog slut, som om vi säger... Det fanns ju till exempel giraffer. Nej, förlåt, inte giraffer, men
det var en nyhet för mig.
Nej, men det fanns åtminstone, vad vet jag, det med kameler i Nordamerika. Jaha. Och sådana grejer. Och sabeltandade tigrar och de stora, det fanns ju ett antal olika elefantarter som har dött ut.
Mammutarna och papputarna
och de
farbröderna, farbrutarna och morbrutarna.
Precis. Så alltså, det var liksom väldigt många stora djurgrupper som försvann plötsligt, och då har man först beskyllt de här kloveskulturen på att ha skjutit ihjäl alla de här med pilbågar och spjut.
Nu sa du ett ord som jag inte riktigt förstod. Vad sa du? Kloveskulturen?
Ja, alltså det var en kultur. Alltså det fanns amerikanska bosättningar med en ganska avancerad kultur med mycket, man liksom, de gjorde sina stenverktyg och sådär. De hade sin egen lilla prägel på, så man vet att det här var liksom en egen del av människans utveckling, så att säga, som gått ett eget litet spår där. De var isolerade borta i USA. Men de försvann plötsligt, och de stora djuren försvann plötsligt, och det är en del andra grejer som ställt om klimatet ändrades plötsligt också, blev plötsligt kallare. Och nu har man då hittat spår. Det är lite roligt, vi har en liten forskargrupp som egentligen utgår ifrån Kalifornien, kan man säga, men med forskare ifrån flera världsdelar som då gemensamt på varsitt ställe tagit prover lokalt ifrån det lagret som då byggdes upp precis när den här kallperioden inleddes. Och där har man då hittat spår av sådana grejer som man faktiskt, ja, från början tänkte man kunde ju vara vulkaniskt eller så här, men man har hittat alltså spår av glas som alltså bildas på grund av upphettning. Man har hittat små sferuler, kallar man det, alltså små sandkorn som har alltså blivit upphettade och blivit väldigt runda och fina. Lite som sot, kan man säga, fast inte bara baserat på kol utan på en del andra grejer. Sen har man dessutom nu, vilket verkligen styrker teorin som jag förespråkar i det här fallet, att det har ramlat ner någon form av stor meteorit, så har man hittat iridium i det här sammanhanget. Och man har hittat lite sådana här, vad kallar man de här cykliska, de här runda kolbollarna som finns i sot.
Ja, just det, de fotbollarna.
Ja, precis. Fullerener kallas
just det.
Just det.
Fullerin.
Och sådär. Så att man har, och mikrodiamanter har man också hittat. Och det är roligt att man har hittat de här, inte över hela världen, utan man har sett spår över hela världen att temperaturen ändrades, men däremot just de här spåren av att det ramlat ner något. De startar någonstans borta i Mellanöstern i Israel och de krokarna. Och sen breddar de sig västerut, så att man har ifrån Italien till Danmark. Det är ett ganska brett område. Och så breddar de sig ännu mer. Och så bort över amerikanska kontinenterna där. Så att från Centralamerika ända upp till Kanada. Så man har liksom en liten kil eller som en tratt där. Som utgår ifrån någonting som har ramlat ner över Mellanöstern då. Och börjat då lösas upp och sen sprida ut sig över ett stort område. Så kanske kan den här stora plötsliga temperaturförändringen var en ministid orsakad av ett stort nedslag då.
Okej. Då ska vi ta upp något mer nutida fenomen då. Jag skulle vilja dra en parallell då. När jag gick i småskolan så hade vi alltid varje vår så hade vi strandstädning i skolan. Då gick man ut liksom, jag bodde på Tjörn och det var mycket. Det var kust åt alla håll och man gick ut alla skolklasserna och rensade upp liksom gamla plastpaket och snören och allt möjligt som hade liksom drivit in då på kusterna. Och så vid något tillfälle så pratade jag om det här med någon ifrån från Frankrike som sa att det där är så typiskt svenskt. Alla ska gå och hjälpas åt och hämta skräpet, och det är bara ni i Sverige som skulle komma på en sån idé.
Hur gör man i Frankrike då?
Ja, det framgick inte faktiskt. Jag vet inte riktigt. Man, det är nog mycket som ligger, tror jag.
Mm.
Men det återstår att se. Men om man då tar den här hypotesen om att det skulle vara typiskt svenskt att hjälpas åt att plocka upp saker, så kan man se att Sverige verkar få på sig den rollen igen här på en nästan lite astronomisk skala. Det är nämligen så att det finns en rymdsamarbetesorganisation som heter ACECAT, uttalas det så?
Mm, tror jag.
ACECAT. Och det är alltså en samarbetsorganisation mellan ett antal länder. Det är de nordiska länderna, Sverige, Norge, Finland tror jag. Och Japan och Tyskland, Frankrike, om det är Storbritannien eller någonting.
Mm.
Och man tittar väl, den här samarbetet går väl ut på att man studerar hur solen påverkar magnetosfär och jonosfär och sånt på jorden, tror jag, i första hand. Men nu har man planer inom det här ICECAT att expandera verksamheten och börja bygga ett system för att kartlägga rymdskrot. Som är alltså ett växande problem. Vi har väl haft uppe det tidigare.
Ja, det har hon nämnt, ja.
Ett antal gånger.
Det är värt att tas upp flera gånger.
Ja, precis. För att det är lite som sådär... Nu har vi hållit på ett tag i rymden. Och i början så var det liksom... Man släppte lite grejer och det... Delar av sådana här raketsteg. Och det är satelliter som man har sprängt för att de inte ska trilla ner. Och det är alla möjliga grejer. Och det har blivit ganska mycket... Det är nästan som på jorden, man har fått börja strandstäda även på våra kosmiska stränder, så att säga. Och då har ESA, Europeiska rymdstyrelsen, eller vad säger man på svenska?
Ja, rymdstyrelsen.
Europeiska rymdstyrelsen, ja. Har varit väldigt intresserade här. Så att de var uppe i Kiruna nu i oktober, där ESA har sitt säte, kan man säga. Och diskuterade just det här systemet. Och de är väldigt, väldigt på just det här med att det ska finnas en europeisk... Ett europeiskt organ som håller koll på det här rymdskrotet. För som det ser ut idag så är det egentligen bara NASA som har koll på det här. Och inte ens de har speciellt bra koll. De har väl en katalog, tror jag, där det finns 22 000 objekt eller någonting som man vet roterar i olika banor.
Ja, det är väl de större objekten som är listade.
Man har väl en uppskattning att det borde vara ungefär 400 000 objekt över en centimeter, och alla de är otrevliga att krocka med.
Även
en millimeter.
Även millimeter stora.
En skruv i rätt hastighet kan ju vara
förödande.
Ja, precis.
En färgflaga är ju rätt...
Precis, det är väldigt mycket färgflagor typ med det här, har jag fått lära mig.
En annan hammare också, som tydligen någon astronaut...
Ja, var det inte en skruv, eller var det en hammare?
Hammare eller skruv.
Skiftnyckel var det
som
vår kära
fuglesang
släppte, tror jag.
Var det 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 var? Jag tror att man kanske inte hamrar så mycket på den
stationen. Nej, det hoppas jag verkligen inte.
Hörrni, killar, vi behöver sätta fast en bröda här. Nej, men som sagt, så att ESA är väldigt på den här idén om att det ska finnas en europeisk organisation som har koll på det här. För att som det ser ut nu så, när man ska göra en större manöver eller en uppskjutning eller någon form av rymdoperation, så är det en ganska krånglig procedur det här med att man ska höra av sig till NASA och de ska kolla av sin katalog och återkomma med information. Så det, man har liksom ingen direkt tillgång till det här ifrån europeiskt håll eller från något annat håll, utan det är en krångel. Och rymdsäkerhet överhuvudtaget blir allt mer viktigt. Dels ju mer skräp vi släpper ifrån oss.
Mm.
Och det är inte bara skruvmejslar och skiftnycklar som sagt, utan det är även små saker.
Mm.
Och så, alltså, ganska stora projekt kan ju råka ut för förödande olyckor på grund av det här. Och det blir allt större risker förknippat med det.
Mm. Så man får ju tänka på att varje uppskjutning dessutom ger upphov till mer skrot som läggs till.
Plus att många gamla satelliter så brukar det efter ett tag så pajar ju någon av bränsletankarna. Och så börjar det långsamt sippra ut bränsle. Och då har man ju två ämnen som normalt sett... själva antänder vi kontakt med varandra, för det är ett väldigt praktiskt sätt att tillverka det. Man behöver inte ha någonting som tänder det hela, utan man har två ämnen som när de blandar sig så tänder de. Det är väldigt smidigt. Men problemet är när det börjar läcka i en rymdfarkost, så de flesta...
Det är lite som en dieselmotor.
Ja, lite så. Nej, men lite av det problemet blir ju det att när bägge de här börjar läcka, och det händer på de flesta satelliter efter ett tag, så säger det poff och så exploderar bränsletankarna och hela farkosten och blir fruktansvärt mycket småprylar.
Det finns ju, jag tror att det är på 950 kilometers höjd ovanför jordatmosfären så finns det som kallas Nuclear Safe Orbit. Och där ligger det massor med gamla satelliter och sonder och sådant som läcker ut radioaktivt kalium och natrium. Oh. Amerikanska och sovjetiska grejer och så vidare.
Varför heter det Nuclear Safe Orbit i så fall?
Där sa jag fel faktiskt. Det, Nuclear Safe Orbit ligger lite längre ner. Men i alla fall, de ligger där ute. De har blivit pensionerade och puttats ut dit. Och sen problemet är att allting som ligger under, vad är det, 1400 kilometers höjd faller, faller ner på jorden inom 3000 år. Det som är bra med den saken är att det sprids i alla fall inte i atmosfären eller i omlopp kring jorden som rymdskrot.
Och som det ser ut nu så ser det ut som att de här medlemsländerna som jag räknade upp förut ska tillsammans samla ihop ungefär 1 miljard för den här radaranläggningen då, så man ska kunna göra den här skanningen, 3D-skanningen av atmosfären för att få koll på det här. Men det är inte helt beslutat än, utan det är vid nyår. Så vid övergången till 2014 så kommer man veta då om det här projektet blir av eller inte. Och sen så framgår det ju heller inte vad man ska göra av det här rymdskrotet heller när man ser det och vad det är. Om det bara är att, okej, då vet vi att det är där. Eller om man faktiskt ska göra någon...
I dagsläget är det nog så enkelt att man får nöja sig med att veta vad det är och, så, och försöka akta sig för det.
Schweizarna inledde ju för ett tag sedan, eller om de har inlett det än, planerar i alla fall ett projekt som går ut att med hjälp av nanorobotar samla ihop större skrotdelar i alla fall. Fast jag minns tyvärr inte om de redan har satt det i verket eller om det är någonting som ska inledas om 2 år i sådana fall.
Nu blir jag jättenyfiken. Nanorobotar, jag ser för mig liksom Star Wars, de här små automatsonderna som springer omkring och hämtar grejer.
De fungerar lite på samma sätt men är lite större, skulle jag kunna säga det. De här datorgenererade 3D-bilderna som fanns uppe på nätet när det här kom ut som en nyhet så såg de ut som... svarta kuber med någon form av gripklo på. Och grejen är att de skulle inte samla ihop skrotet och lägga det i påsar och utan grejen är att de ska ge dem en putt så de faller ner i atmosfären och brinner upp.
Okej, ja, jag förstår. Det är lite som 2001-monoliterna liksom, så här, att de åker omkring och...
Ja, lite grann.
Ungefär så. Annars blir det väl mellanstadiebanan på Tjörn som får sköta det som vanligt.
Solsystemets främsta gasboll Jupiter är väl mest känd för sin stora röda fläck.
Just
det. Ja, och den här fläcken, det är ingen som vet hur länge den har funnits där, men observerades första gången någon gång på 1700-talet och det finns en ganska stor sannolikhet att den kan ha funnits där mycket längre än så. Men det som sagt var ingen som vet. Man har kunnat konstatera att fläcken har krympt sedan 1700-talet. Den har krympt från en diameter av cirka 40 000 kilometer till 25 000 kilometer. Men höjden på 12 000 kilometer har förblivit konstant. Hur
som helst. Höjden som i liksom höjden, inte ner i planeten utan...
Nej, utan vi talar två...
Precis, på kartan liksom.
Exakt, jag tror inte det är någon som har försökt se på att mäta djupet av den här stormen.
Bara med simuleringar. Och det är väldigt svårt att försöka säga om det är sant eller inte.
Jo, precis. Nåväl.
Men för att vara en storm så är den ju ändå hyfsat stationär, måste jag säga.
Ja, ja visst. Väder finns på många ställen i solsystemet, inte minst här på jorden. Och det händer ju inte allt för sällan att även vi drabbas av för oss ganska rejäla oväder.
Ja.
Men de tenderar ju att gå över ganska snabbt. Och även på en planet som Neptunus till exempel som har och har haft oväder liknande Jupiters röda fläck fast sin mörka blå fläck istället har ju övergående oväder. Neptunus mörka fläck har ju försvunnit och återkommit, har man kunnat konstatera i alla fall. Men Jupiters fläck förblir konstant mer eller mindre. Och det är inte förrän fram tills nu som man faktiskt börjar komma någon vart i att kunna utröna varför det förhåller sig på det här viset. Och då är det två olika forskare, en vid Harvard och den andra vid University of California tror jag det heter, som har studerat Jupiters atmosfär. Yttre atmosfär alltså. Hittills så har man ju kunnat konstatera flera gånger att Jupiter har flera olika skikt av band och ja, molnområden.
Band och zon heter det väl?
Band och zon.
Som går fram och tillbaka. Precis. I alla möjliga konstiga... Möten.
Ja, de rör sig inte åt ett håll allihopa, utan en rör sig mot sols, den andra med sols och så vidare och så vidare. Men frånsett det här så har man kunnat upptäcka att det blåser även vertikalt upp och ner ifrån. Så här har vi verkligen planeten blåser från alla håll.
Ja, ja. Och så blåser det på olika håll, på olika höjd också, över, alltså olika altitud dessutom. Ja. Mm. Så det är sådana tredimensionella väder på den här planeten.
Jajamensan, olika väderzoner i själva atmosfären och jetströmmarna ska vi inte tala om för övrigt.
Nej, det
är mycket, om man säger så. Nåväl, nu så har de ju kommit fram till att de här vertikala strömmarna, de kommer in mot den röda fläcken, skapar ett undertryck, vilket gör att varma och kalla gaser kolliderar med varandra. Det blir lite grann som konstruktionen av ett åskväder, fast utan åska. Och det är just de här underströmmarna och gaskollisionerna som håller den röda fläcken, vill säga stormen, vid liv. Och på det sättet så matas stormen hela tiden med mer och mer energi. Och det här... Alltså det här innebär att den här stormen kommer att leva kvar i flera än 100 år till.
Spännande.
Ja.
Och har förmodligen funnits ett bra tag kanske tillbaka då också. Det är det som är så spännande. Vi kan inte säga, vi har ingen aning om hur det såg ut innan första gången vi riktade ett tillräckligt bra teleskop mot Jupiter.
Nej, precis. Nej. Man kan ju tänka sig att den här fläcken har antagligen inte alltid funnits där, men det började antagligen ta form och växa till sig någon gång för vem vet hur många tusen år sedan, kanske till längre tillbaka än så.
Det är som en planetarisk finne lite sådär.
Lite grann så.
Den dyker upp och så är den kvar alldeles för länge och så går den, blir lite större och lite mindre och ändrar färg lite grann.
Men det är aldrig någon som kommer att klämma ut den.
Nej, det är när vi nog får vänta lite.
Fast så länge fläcken finns där så kan i alla fall alla glada amatörastronomer fortsätta vara glada för att utan den röda fläcken så hade Jupiter blivit lite mindre intressant att titta på genom teleskop.
Det är sant.
Men det var väl en period under 90-talet, har jag fått lära mig, där det var svårt att se den röda fläcken.
Sen med slutet av 90-talet där så var den lite blek sådär. Den var säkert kvar där, men den var övertäckt av tunnare molnlager överställd så att den var ganska så vindhastigheterna var nog kvar någonstans där nere, men det syntes inte från jorden på ett tag. Och åtminstone inte från Slottskogsobservatoriet skulle jag säga.
Under en riktigt bra foundation att täcka den här.
Precis. Exakt, en concealer.
Yeah.
Kan man tänka sig att det finns, som vi inte kan se, fler stormar, alltså fler röda fläckar som ligger under ytan? Kanske ligger 2-3 stycken rent av liksom, runt omkring på Jupiter på olika djup. Är det en omöjlig tanke?
Nej, men alltså, om man tittar på Jupiter med hög upplösning, särskilt om man kollar på Hubble-bilder eller motsvarande, så ser man ju det att det finns ju ganska mycket små
knuddar.
Liksom. Ja, precis. Och varje sån är ju en liten virvel som liksom är drivande. Så jag kan tänka mig att kanske inte något sånt stort, för det hade ju poppat upp liksom förr eller senare. Men däremot, som sagt, det finns ju många små oväder. Det är ju som på jorden, jag menar, du har en orkan ibland, men sen har du lite lågtryck som kommer och går och sådär.
Grejen är ju att ju längre ner på Jupiter man kommer, desto mer ökar trycket. Och väder har väl, när man kommer tillräckligt långt ner, inte samma förutsättningar att uppstå. Det finns ju en hel del åskväder som härjar omkring på jätteplaneten också. Mm. Men de uppträder ju oftast inte i det allra yttersta atmosfärskiktet.
Nej,
utan det är lite det. Under. Så.
Ja, det var ju en stor fet smäll faktiskt borta i Ryssland, och då pratar vi inte om den här som var nu i våras, för det var ju också en ganska häftig smäll, utan nu pratar vi om vad som hände för ungefär 100 år sedan när den här explosionen över Tunguska inträffade.
Just det. Det var någon...
Vi vet ju inte vad det var.
Precis. Det var ett mysterium det där.
Ja, något i storleksordningen på 100 meter eller lite till som exploderade på relativt hög höjd fortfarande, men inte riktigt lika hög höjd som en i Chelyabinsk nu då.
Det finns väl inte några ordentliga ögonvittnen till det här heller?
Ja, vad jag förstår
just nu,
så fanns...
Nu är det nog ont om dem med tanke på att det var
1908. Nu är det
förvisso,
men vad jag förstår så har tecknats ner 5 stycken ögon... Nej, ska jag se. Inte 5... Jo, storleksordning, alltså en handfull ögonvittnen åtminstone, mm. som har faktiskt såg någonting, men det var på ganska långt håll. Och man vet att det var minst ett dödsoffer, men troligtvis inte mer än kanske två, tre. För det var över ett väldigt obebott område ja. På den tiden.
För det var väl ett stort område som blev påverkat. Träd låg väl ner som, ja, som man, gräs liksom, ja, i flera
man pratar om områden. Ungefär 2000 kvadratkilometer som är där träden var fällda. Men sen påverkan var ju över ett lite större område. Men alltså,
Gudrum var... kan ju gå hemma sig.
Ja, precis. Så, och smällen var ju ganska häftig. Alltså, det var storleksordningen ungefär, har man räknat ut. Någonstans runt 1000 Hiroshima-bomber i explosionsstyrka. Men återigen då, som, samma som i Chelyabinsk, där det var 40 Hiroshima-bomber ungefär i sprängkraft, så var det ju så långt upp atmosfären så att tryckvågen kunde inte förmedlas så effektivt. Och då blir en kärnvapenexplosion nere i markytan är ju katastrofal, men är den en bit upp så blir tryckvågen inte lika tydlig, och därmed den stod ju, träna överlevde ju en bit ifrån då. Men ändå påverkades de av den där tryckvågen. Det intressanta är nu att det var en forskare här som var ute 1988 som hette Andrei Slobin. Nu uttalade jag säkert helt fel, Katja, här, men det kanske inte gör så mycket.
Ja, vi har inga ryska rösten kvar som sagt.
Nej, precis. Så det är okej.
Okay. Ja.
Men han var ute 1988 och det låter ju som gamla nyheter. Men det roliga var att han var, alltså, först var han och grävde i området i torvmossar precis under nedslagsplatten. För det är lite där man tänker sig att man skulle kunna hitta partiklar och sånt där. Men man hittar inte ett spår. Däremot så gick han till en ganska närbelägen flod i området. Den kallas för Kuzmo, kan det vara så?
Kuzmo.
Ja, det låter bättre i alla fall. Och den här ligger en bit ifrån, så den ligger egentligen inte i det här direktområdet där man borde hitta grejer. Men det intressanta är, liksom, som alla av våra guldvaskare lyssnare som har, alla två kanske, så är det så att ett vattendrag har ju en tendens till att samla ihop stenar av ungefär samma vikt eller densitet i vissa områden liksom. Så att man kan ha områden där det strömmar plötsligt och sen så stannar vattnet av och där hittar man en hög med sten liksom. Det vet alla som gått i strandkanten på en bäck eller så här, att man får materialet sorterat. Sen gick det ett område i den här floden som ligger en bit ifrån nedslagsplatsen och hittade sammanlagt ett hundratal stenar, så han tyckte det här var, de såg lite spännande ut, så det tar vi tillbaka. Och sen så åkte han tillbaka till Moskva. Och där låg de här stenarna i en garderob i 20 år ungefär. För det var ju precis innan Sovjetunionen föll och det började hända massa grejer. Och han hade kanske en del annat att tänka på, vem vet. Men så ungefär 2008 så började han rota lite grann med det här. Och hittade, efter mycket sorterande, 3 stycken objekt som tydligt pekar på att det är någonting som har ramlat ner.
De här stenarna kom ut ur garderoben helt enkelt då?
Ja, precis.
Alltså,
så vad man kan tänka sig med de här stenarna, det som är lite spännande med dem, är att de har områden på ytan som man kallar för reglamyst. Kallas det på engelska, jag vet inte, det finns nog ingen svenskt ord för det. Men i princip ser det ut lite som tumavtryck som är på de här stenarna. Som alltså på grund av väldigt höga hastigheter och hög temperatur så har det avdunstat material ifrån. Så man får små fördjupningar och så. Jag tror att en och annan kan ha sett det när man tittar på bilder på meteoriter, så ser de lite speciella ut. De är lite så här...
Är det så att är lite mjukare strukturer i bergarten
troligtvis
försvinner bort då kanske?
Precis. Och nu återstår ju då, och det har han inte börjat med än här, men nu återstår att börja kemiskt analysera de här för att se verkligen vad det är för någonting. Men än så länge så finns det inget faktiskt i den här artikeln som han har skrivit som faktiskt tyder på att han särskilt vet att det var på det här nedslaget. Det kan ha varit någon annan meteorit faktiskt.
Det slår ju ner rätt mycket där borta.
Ja, precis. Man har ju hört det i Ryssland nu. Så. Nej, men alltså det skulle ju kunna vara något annat som också åstadkommits av det här. Men alltså det återstår att se nu när man börjar göra lite kemiska analyser och så.
Okej.
Så, nu kommer någonting som kanske kan glädja sådana som är, till exempel jag själv, som är väldigt trött på rubriker som utannonserat, nu har man hittat ytterligare en jordlik planet.
Ja, just det. Härligt titel.
Ja, för att nu har de skärpt kriterierna för sitt sökande.
Mm-hmm. Det verkar vara en trend de senaste åren, har man liksom tuffat till kriterierna för planeter rent allmänt. Det är en del som har råkat illa ut och inte får vara planeter längre.
Ja, precis. Det är väldigt diskriminerande alltihop. Ja. Skulle man kunna undra vilken myndighet man skulle kunna dra detta inför? Men
ja, planetombudsmannen kanske.
Vi borde skaffa en sån.
Ja. Po. Ja, förlåt.
Inte på engelska, hoppas jag. Nåväl. Ja. Nu för tiden så finns det väl två första kriterier för att någonting ska anses vara jordlikt på riktigt.
Mm.
Och det är att det ska finnas en möjlighet till förekomsten av flytande vatten.
Mm.
Samt ett fungerande kolkretslopp.
Okej,
okay. Då har de inte fått till det rejält.
Ja, precis. För att det här med kolkretslopp är väl frågan som är lite mer komplex än vattenfrågan i nuläget, skulle man väl kunna se det. För att vatten existerar på olika ställen i rymden, det har man ju sett. Och bara i vårt eget solsystem så har vi bland annat Jupitermånen i Europa som under sin iskorpa lär ha stora hav. Samma med Saturnusmånen Enceladus. Det här med kolkretslopp är någonting som dock inte är lika lätt att finna någonstans.
Det känns ju lite som att kolkretslopp, det är väl nästan att det tyder på att det finns liv snarare på att det skulle kunna uppstå liv.
Det här är ett antagande som folk har gjort för att det förutsätts att allt liv är kolbaserat uppenbarligen.
Ja, just det. Ännu fler fördomar här.
Ja, precis, precis. Man letar som sagt var efter någonting som är jordlikt och då måste det uppenbarligen vara någon form av kopia av jorden för att det ska godkännas.
Det är ju sant förstås.
Ja. Det kommer bli spännande den dagen de hittar någonting som inte är jordlikt men som fungerar i vilket fall som helst i bemärkelse av livsuppehållande planetsystem eller planeter. Nåväl, för att ett kolkretslopp ska kunna existera så kan inte planeten se ut hur som helst. Mm. Utan den måste ha en viss storlek och densitet. För att om exempelvis vi har en planet av jordens massa men som har en radie som överstiger 1,7 gånger jordens.
Mm.
Det innebär att den här planeten är inte särskilt tät överhuvudtaget. Och det gör dessutom att storleken gör dessutom att den kommer att tendera att samla på sig en atmosfär som består av väte och helium snarare än syre.
Hur kommer det sig att en planet måste vara tät för att det ska finnas ett kolkretslopp?
För att en liten eller låg densitet indikerar mycket vatten och gas istället. Och gasen kommer ju lägga sig i atmosfären runt vilket skapar ett visst tryck nere vid ytan som är för stort. Sen så har det ju spekulerats också om så kallade vattenvärldar, det vill säga planeter som helt täcks av vatten. Djupa, stora hav snackar vi här nu. Och
den här Kevin Costner-planeter.
Ja, just det. Precis.
Ja, finns såna.
Det pratade vi till och med om för några år
sedan. Ja, det gjorde vi kanske.
Mer eller mindre några sådana utan mycket tillstymmelse till land men med en fast kärna företrädesvis av sten.
Mm.
Grejen med såna här, eller nackdelen med de här planeterna, även om de skulle, ska man säga, vara omsvepta av någonting som vi skulle kunna jämföra med dricksvatten.
Mm.
Så innebär det inte att det kommer att vara livgivande på något vis. Inte ens om det är havsvatten i salt bemärkelse.
Okay.
För att är haven så pass djupa så kommer trycket nere vid kärnan vara väldigt, väldigt massivt. Och då kommer vattnet vid den nivån att kompresseras till något som kallas för issju. Som inte förekommer naturligt här på jorden. Utan det skulle kunna beskriva det som vatten som beter sig som fast, fastän det inte är fast.
Fast vatten som inte är is.
Precis.
Mm, lite mer kompakt i molekylstruktur kan man väl säga, så det är en för hög densitet då.
Exakt. Och den här skulle stänga in kärnan och på så sätt förhindra utsöndringar av eventuella kolväten och kolatomer som finns där instängda.
Okay.
Här på jorden så har vi ju framförallt haft en hel del koldioxidutsläpp i atmosfären via vulkaner och sånt där. Och ja, det säger sig själv varför sånt inte är möjligt på de här potentiellt existerande vattenplaneterna.
Mm.
Alltså, för att summera den delen, så bör en planet vara av precis rätt storlek för att kunna hysa både en syrerik atmosfär samt inte ligga för långt ifrån sin stjärna eller för nära, för att då kan vatten förekomma i flytande form.
Mm.
Och perfekt för det är planeter av jordstorlek. Så många sådana har man dock inte upptäckt hittills, utan man talar ofta om så kallade superjordar. Exoplaneter av sten förvisso, som är antingen flera gånger tyngre än jorden eller flera gånger större i diameter. Och de här har ju visat sig allihopa vara väldigt olämpliga för liv.
Men är det inte så att det är väldigt mycket lättare att hitta planeter som är så pass mycket större än jorden än de som är jordens storlek, och att det är kanske därför man hittar så många sådana?
Jo, precis. När man började finna de första exoplaneterna för en massa år sedan, så var det ju de enorma gasjättarna man hittade först.
Just det, de här som var liksom 30 gånger Jupiter och var sådär jättenära fan, och sådana här tokplaneter. Liksom.
Ja, precis. Sådana här orealistiska planeter egentligen skulle man kunna referera till dem som. Sen när man väl började hitta stenplaneter så var det givetvis de största man hittade först. Men nu vill man med hjälp av lite existerande och några kommande instrument hitta sådana som är precis av, eller ja, kring jordens storlek. Mm. Ett enklare sätt. Och delvis så kommer de använda spektrografen HARPS i Chile, som ska mäta planeternas massor. Och 2017 vill man ha upp Keops-teleskopet i omlopp för att kunna spana efter exoplaneter och mäta deras diameter, eller radie rättare sagt. Så, och har man väl kommit så här långt, då tror de i alla fall och hoppas på att det inte kommer dröja allt för länge innan vi hittar planeter som mer liknar jorden kompositionsmässigt sett i alla fall. Vi får se hur det blir med den saken.
Vi håller tummarna. Då har vi betat av våra huvudnyheter för den här gången. Och nu ska vi lyssna på en intervju där du, Gunnar, pratar med
Karina Persson på Onsala rymdobservatorium.
Just det, och den lyssnar vi på nu.
Hej, nu är det så här att vi brukar ju köra på Slodspod lite gästforskare som kommer in och pratar lite då och då. Och idag har jag åkt upp till Chalmers och faktiskt lyssnat i 2 timmar på en föreläsning om observationell radioastronomi, skulle man väl kunna kalla det då. Och sitter här med Karina Persson som jobbar på Onsala rymdobservatorium. Hej Karina.
Hej.
Hej. Ja, vad gör du nere på Onsala rymdobservatorium?
Vi håller på att vi studerar de här stora gasmolnen som finns mellan stjärnorna i Vintergatan, interstellära mediet. Mm. Och speciellt en viss del av de här gasmolnen som är den diffusa gasen, som är väldigt, väldigt tunn gas. Mm. Den gasen kan inte lysa av sig själv.
Nej.
Däremot så kan den absorbera strålning, som om det finns till exempel något stort stjärnbildande område som lyser starkt som en bakgrund, och så är de här molnen emellan oss och det här stjärnbildande området, så absorberar den här strålningen.
Okay.
Och då forskar vi om vissa molekyler som inte har kunnat observeras från jorden från marken tidigare. Mm. Som man måste ha ett rymdteleskop för.
Okay.
För de här spektrallinjerna då, de syns bara på de här frekvenserna som
vår luft tar emot.
Precis, som vår atmosfär absorberar.
Mm.
Och då har vi tittat mest, just nu det projektet som jag jobbar med, analyserar vi kvävehydrider.
Okay.
NH, NO2, NO3. Vi letar också efter vissa molekyler som inte har blivit observerade förut. Okay. NH+, NH2-, men vi har inte sett någonting.
Okay.
De finns nästan inte. Men med de här observationerna så kan vi säga saker om kemin i de här molnen.
Mm.
Så att, för det finns ju kemiska modeller som förutsäger hur höga halter de här molekylerna som ska finnas.
Mm.
Men eftersom vi inte tidigare haft några observationer av de här molekylerna i så hög grad, åtminstone inte NH och NH2, Då har det ju varit svårt att säga om de här kemiska modellerna är korrekta eller inte.
Ja, just det.
Vilket vi nu kan göra. Sen kan vi också använda våra observationer för att studera de här stjärnbildande molnen i sig själva.
Okay.
Det är alltså jättestora moln där gasen faller inåt, den kollapsar under sin egen tyngd för att bilda stjärnor.
Mm.
Och med hjälp av våra observationer så kan vi spåra hastigheten på hur den här gasen faller in och bildar stjärnor.
Så man kan på något sätt se hur fort stjärnbildningen faktiskt sker då?
Ja, eller hur gasen rör sig inåt i alla fall. Hur gravitationen får gasen att röra sig inåt.
Mm. Hur länge har du hållit på med projektet?
Jag har hållit på med det här projektet sedan 2010 ungefär då.
Mm. Har ni upptäckt någonting spännande på vägen nu? Eller håller ni just nu på att kartlägga det i största allmänhet?
Ja, alltså vad vi har gjort här det är att vi har tittat i ett antal siktlinjer helt enkelt. Mm, mm. Och letat efter de här molekylerna och många andra också molekyler då,
mm.
som är svåra eller omöjliga att observera från marken. Och så försöker man då liksom få fram halterna på de här molekylerna då.
Mm.
Alltså antalet molekyler jämfört med molekylärt väte. Med våra resultat så har vi liksom haft någonting att jämföra de kemiska modellerna med, mm. som man inte har haft förut då.
Ja, just det.
Ja, och just kvävekemin har varit väldigt problematiskt. Det har varit, ja, det är fortfarande svårt att använda de här kemiska modellerna för att få fram rätt, för att kunna få samma resultat som det vi observerar faktiskt. Mm. Men så det är ett pågående arbete just med kemiska modelleringen av gasmolnen.
Ja, just det.
Ett relaterat projekt, det är inte en molekyl, men det är en joniserad atom. Det är joniserat kväve.
Okay.
Som vi också ser i siktlinjen mot de här gaserna. Men de kommer alltså inte från samma moln.
Nej.
Alltså de här NH, NO2, NO3, de kommer mer från täta gasklumparna.
Mm. Mm.
Men joniserat kväve kommer mer från den varma joniserade gasen.
Just det.
Och då har vi faktiskt sett den här spektrallinjen av N plus i absorption.
Okay.
Och det har aldrig sett förut. Man har bara sett en emission överallt ifrån.
Mm. Men nu alltså utstrålning då?
Ja, precis. Mm. Man har sett ja, emission. Men nu har vi sett att den absorberar bakgrundsstrålningen.
Mm.
Men det har som sagt inte funnits något teleskop på de här frekvenserna med den här spektralupplösningen tidigare, så att man har kunnat se den här absorptionen.
Mm.
Så att det är spännande att se det nu.
Har ni, är det så att ni håller på att observera fortfarande, eller är det så att ni har samlat in data som ni jobbar med?
Ja, Herschel sköts ju upp i maj 2009 och fungerade fram till i år.
Mm.
Nu kommer jag inte ihåg datumet, det var i mars någon gång tror jag.
Det var våras någon gång, ja. Det, precis.
Då slutade det, Herschel, att fungera därför att heliumet, det flytande heliumet var slut.
Mm.
Så instrumenten värmdes upp.
Ja, just det. Precis. Och då förlorar man noggrannheten. Går det att använda alls?
Nej, den används inte alls längre. Nej. Men vi har ändå så mycket data. Alltså min senaste artikel, som är vetenskaplig artikel som jag skrev, den höll jag ju på att skriva på över ett år.
Mm.
Och det var bara några minuters data.
Så, det är underbart.
Ja, det är det ju. Så att vi menar, man tycker att det kanske är en kort livslängd då för sån teleskop, men det är det inte. Vi har så mycket data så vi hinner inte med.
Nej.
Vi kan jobba resten av våra liv och ändå inte ha använt allt.
Ja, det är härligt.
Ja, det är det.
Och så en liten sista fråga nu då. Hur kom du in på att börja på med det här med astronomi?
Ja, jag har alltid varit intresserad av astronomi ända sedan jag var liten.
Mm.
Men jag trodde bara det var omöjligt att bli forskare. Jag trodde det var någon speciella sorts supermänniskor. Så jag fortsatte inte på den karriären. Jag började aldrig ens på den karriären. Utan jag höll på med helt andra saker. Mest med lokal-tv. Jag gick på teaterskola och sådana saker. Och jobbade på kultur och fritid.
Mm.
Medieverkstad och hade massa andra ströjobb. Men sen så efter att jag fick barn och var hemma flera år, så var jag väldigt sugen på att börja plugga igen. Och då började jag med att gå naturvetenskapligt basår, för jag hade bara gått ekonomisk linje. Och då upptäckte jag fysiken.
Ja, det är roligt.
Ja, då upptäckte jag att det var ju faktiskt inte så omöjligt och det var jättespännande. Så då började jag på Uppsala universitet och gick matematik, naturvetenskapligt programmet där.
Mm.
Och sen fick jag min doktorandtjänst i Onsala.
Härligt. Vad kul. Tack så mycket. Det var jättetrevligt att träffa dig. Och jag hoppas på att vi kan få höra av oss till dig lite senare vid ett annat tillfälle och se hur det går.
Ja.
Tack.
Då närmar vi oss slutet på den här pilotomgången av Slottspodd. Och vi ska lyssna på vad som händer på stjärnhimlen. Och du, Gunnar, ska berätta lite mer om vad som händer på observatoriet och vad man kan förvänta sig händer rent allmänt i astronomivärlden.
Och jag kommer faktiskt helgardera nu och ta in ungefär 2 månader kändelse, för vi vet ju inte riktigt när vi får chans nästa gång.
Nej.
Utan nu tar vi lite överlapp i värsta
precis, fall. Det här är ju ett experiment som sagt, och ni som eventuellt lyssnar på det här, ni får hemskt gärna höra av er till oss via hemsidan, via mail eller röksignaler eller hur ni nu känner för att kontakta oss och berätta lite, vill ni höra mer av det här eller har ni fått nog helt enkelt?
Ja, precis. I sådana fall så behöver vi ju inte spela in mer.
Nej, precis. Men vi tycker det här är väldigt roligt och vi vill gärna göra det här mer för er. Och med det så tackar vi för oss för den här gången och snart kommer Fanhimlen.
Tack så mycket.
Tack.
Stjärnhimlen under december 2013 till och med januari 2014. Detta kalendarium publiceras tillsammans med Mariestads astronomiska klubb, Göteborgs astronomiska klubb och Slottsskogsobservatoriet. Mitt i härligaste vinter med tidiga mörka kvällar så ser stjärnhimlen ut så här. Klockan 20.00 lokal tid runt nyårsafton. Det innebär alltså klockan 22.00 i december och 18.00 den sista januari. Om vi blickar rakt till söder så finner vi lite oansenliga stjärnbilder såsom floden, valfisken, väduren och triangeln. Vänder vi oss däremot lite åt sydost så finner vi de här gamla kända vinterstjärnbilderna som Orion som just har gått upp. Ovan Orion hittar vi Oxen med den ljusa stjärnan Aldebaran, Oxens öga. Och ännu lite längre upp så hittar vi på 75 graders höjd Perseus. I öster på 60 graders höjd så hittar vi Capella i Kusken. Lite längre ner, 30 grader upp, så ligger Tvillingarna, var i planeten Jupiter just nu ligger fint. Och nästan rakt nedanför Jupiter så ligger Procyon, cirka 10 grader upp. I ost-nordost så är stjärnbilden Lejonet på uppgång. Och ännu lite närmare norr, ovanför Lejonet, så ligger Karlavagnen. För att finna fler tydliga stjärnbilder så får vi vända oss åt nordväst där vi finner Vega 20 grader upp med stjärnbilden Svanen till vänster med stjärnan Deneb 40 grader upp samt Cassiopeia som ligger nästan i zenit. Fortsätter vi sedan mot västsydväst så hittar vi kvadraten i Pegasus samt Andromeda med den så kända Andromeda-galaxen. Och så till månaden som objekt planeten Jupiter. Jupiter är den största planeten i solsystemet. I ljusstyrka så slås den endast av planeten Venus, månen och solen. Med en förhållandevis liten fältkikare, till exempel en 7x50, så kan du börja skönja dess galileiska månar, det vill säga de 4 största månarna. Får du upp förstoringen till runt 20 gånger så börjar du se att den har en liten yta till skillnad från de så avlägsna stjärnorna som man ser. Och vid 40 gångers förstoring uppåt så ser du molnbälten på dess yta. Och i cirka 100 gånger så börjar Jupiters röda fläckar kunna synas. Om du kan förstora så mycket som 300 gånger så kan du också börja se virvlar i molntäcket mellan de här bältena. Jupiter är som sagt solsystemets största planet. Man kallar den ibland för misslyckad stjärna. Mycket riktigt består den av ungefär samma material som solen, men att kalla den en misslyckad stjärna är lite väl magstarkt tycker jag i alla fall, eftersom den hade behövt vara ungefär 70 gånger större för att kunna tändas som en riktig stjärna. Spännande är dock att den strålar ut mer energi faktiskt än vad den får från solen. Denna energi tror man är restenergi från det att planeten bildades. Man tror att den fortfarande idag alltså sakta drar sig samman så att kärnan krymper och därigenom så får man lägesenergi som omvandlas långsamt till värme. Planeten Jupiter har sannolikt ett lager med vätgas som är så sammanpackat att det leder ström som en metall. Sannolikt är det därför som den har så starkt magnetfält som den har. Som både orsakar norrsken och radiovågor som kan observeras med amatörradioteleskoper från jorden. Dess månsystem är väldigt avancerat. Själv så brukar jag beskriva det som ett solsystem i miniatyr. De största galileiska månarna upptäcktes, som ni säkert förstår, av Galileo Galilei. Utöver de galileiska månarna som man upptäckte ungefär 60 månar. Och så lite om solsystemet i december och januari. Vi startar som vanligt med månfaserna. Nymåne infaller första gången den 3 december 01.22. Månen är i första kvarteret 9 december klockan 16.13. Den är full den 17 december klockan 10.29. Och månen är i sista kvarteret den 25 december 14.50. Nymåne infaller återigen den 1 januari klockan 12.15. Månen är i första kvarteret den 8 januari klockan 04.40. Den är full den 16 januari klockan 05.54. Månen är i sista kvarteret den 24 januari klockan 06.21. Och nymåne infaller återigen den 30 januari klockan 22.41. Och så lite om planeterna under december och januari. Planeten Merkurius ligger ganska bra till om morgonen i början av december. Precis i slutet av perioden, det vill säga i slutet av januari, så kommer Merkurius åter vara synlig fast då om kvällarna. Venus är synlig tidigt i gryningen under december för att passera mellan oss och solen första veckorna i januari. Planeten Mars går upp runt 01 på natten i början av december. I januari går den upp runt 00.30 för att gå upp klockan 23.40 redan i februari månad. Planeten Mars ligger i Jungfruns stjärnbild under hela perioden för att passera stjärnan Spica i slutet av januari. Vi väntar oss ett bra läge att observera Mars i mitten av april då den står i opposition. Jupiter ligger bra till under hela perioden. Den går upp klockan 18.15 i början av december, precis i solnedgången, det vill säga 15.50 1 januari, samt strax efter lunch 1 februari. Planeten Saturnus ligger illa till i gryningsljuset. Den kan gå att observera i början av december. 1 januari går den upp 4.30 men i en mycket flack vinkel som också innebär att den är ointressant ända fram till 06 på morgonen. 1 februari så går den upp klockan 02.40 men går då upp i samma flacka vinkel vilket innebär att den inte ligger särskilt bra till förrän ungefär 04.40. Planeten Uranus ligger i sydost på 30 graders höjd klockan 18 den 1 december. 1 januari klockan 18 så står den i söder på 35 graders höjd. Och 1 februari så ligger den 30 grader upp klockan 18. Uranus ligger alltså ganska okej under december och januari. Neptunus står istället i söder 20 grader upp den 1 december. Klockan 18 den 1 januari så är den endast 15 grader upp i sydväst. Och 1 februari så ligger den för lågt i väst-sydväst för att synas. Och så till lite andra händelser denna månad. Den 3 december så är 40 år sedan Pioner 10 passerade Jupiter. Den 9 december så är det 155 år sedan Ozon-meteoriten kraschade in i ett hus i Frankrike. Den 11 december så skulle Annie Jump Cannons ha fyllt 150 år. Det är en amerikansk kvinna som var den första att göra seriösa försök att katalogisera stjärnor sorterade på temperatur. Den 13 december så har Geminiderna meteorskur maximum med ungefär 120-160 meteorer i timmen. Tyvärr så stör den nästan fulla månen. Den 17 december så är det 110 år sedan bröderna Wright för första gången lättade från marken under kontrollerade former. Den 19 december så är det 215 år sedan Benares-meteoriten kraschade in i ett indiskt hem. Den 20 december så skall satelliten Gaia skjutas upp med en Soyuz STB-fregatt MT-raket. Gaia har till uppgift att studera vår galax Vintergatans struktur i 3D samt dess uppbyggnad och historia. Den 21 december så infaller vintersolståndet klockan 18.11 lokaltid. Också den 21 december så är det 35 år sedan Venera 12 landade på Venus. Och till sist den 21 december så är det 45 år sedan Apollo 8 lyfte för att som första farkost för astronauter runt månen, nämligen Frank Borman, Jim Lowell och Bill Anders. Den 22 december så har Uriderna meteorskur maximum med runt 10 meteorer per timme. Den här meteorskuren är normalt sett ganska gles, men i enstaka fall så kan det komma upp i över 100 meteorer per timme som små plötsliga utbrott. Den 24 december på julafton så är det 50 år sedan Deep Space Network grundades. Deep Space Network är ett kommunikationssystem som man bland annat använder för att kontakta Voyager och Pioneer-sonderna. Och så januari månad. Den 1 januari 2014 så passerar Cassini-sonden i närheten av månen Titan runt Saturnus. 3 januari har kvadrantiderna maximum med som mest 60 meteorer per timme om man träffar precis rätt i tid. Innan maximum så kommer i princip inga meteorer alls, men maximum infaller efter 11 på kvällen någonstans. Den 4 januari, jorden är perihelium, det vill säga den är som närmast solen med ungefär 0,983 astronomiska enheter. Den 5 januari så ligger Jupiter i opposition. 20 januari. Rymdsonden Rosetta vaknar efter många års vila. Nu återstår bara 2 miljoner kilometer till målet, komet 67P, som, om jag uttalar det rätt, uttalas Churyumov-Gerasimenko. Och till sist den 31 januari så ligger Merkurius i största östliga elongation. Mariestads astronomiska klubb träffas följande dagar. Den 2 december med astronyheter tillsammans med Gunnar Sporrong, Werner Hertnäck samt astrofoto tillsammans med Jimmy på Bifrost observatoriet i Mariestad. Den 18 januari så har klubben midvinterfest för medlemmar. Anmälan sker till Sören eller Werner. Och en liten förhandsvisning här. Den 3 februari så är det föredrag av Gunnar Sporrong och temat kommer lite senare. Mer information om Mariestadsklubben får ni på www.makastro.se. Och så lite om Göteborgs astronomiska klubb under december-januari. Den 1 december så har doktorand Carl Wahlberg Jansson från Lunds universitet ett föredrag om planetbildning från interstellärt moln till färdiga planetsystem. Föreläsningen sker på Slottsskogsobservatoriet. Den 11 december, alternativt 12 december beroende på hur vädret är den 11, så har Göteborgs astronomiska klubb observation i klubbobservatoriet i Mölnlycke. Visningsledare är Bengt Andrén. Den 19 januari så har doktorand Sofia Wahlström från Onsala Space Observatory och Chalmers en föreläsning som handlar om supernovor och supernovarester. Om massiva stjärnors sista suckar i det kosmiska perspektivet. Föreläsningen sker på Slottsskogsobservatoriet. Mer information finner ni på goteborgsastronomiskaklubb.se. Och så till sist lite om Slottsskogsobservatoriet under december-januari. Stjärnhimmelsvisningar sker på måndag och onsdag kvällar klockan 19.00 till 20.00 under december fram till och med veckan innan jul. Vi har sannolikt öppet i mellandagarna, men mer information kommer lite senare på hemsidan. I januari månad så öppnar vi igen i och med skolstarten, det vill säga efter 13-dag-helgen. Och har då åter öppet på måndagar och onsdagar klockan 19.00 till 20.00. Mer information finns på slottsskogsobservatoriet.se. Klara skyar och en riktigt god jul önskar vi på Slottsport.